Välkomna till Krocksnack tillsammans med Nymans Ur 1851. Den nästan månatliga podden om klockor och armbandsur tillsammans med mig, Denke från Krocksnack och Federico från Nymans Ur.
Hej allihopa!
Idag blir det lite spännande. Vi ska prata om något som vi inte riktigt har berört förut. Vi ska prata om dressade klockor.
Dressur.
Vi ska också prata om Nymans stora event, Watch Out.
Ja, precis, Denke. Vi har ju Watch Out som närmar sig med stormsteg. Och det är femte gången som vi håller Watch Out. Och yes. Det här är norra Europas största klock-event, faktiskt.
Det kan vi försöka reda upp en gång. Ska man säga att det är en mässa eller ska man säga att det är ett event? Eller alltså,
event skulle jag säga. Mässa är väl ändå riktat mycket till branschfolk. Mm. Ja, med Basel, SH och så vidare. Så att det här är inte en mässa, utan det här är event eller en fantastisk klockfest, kan man ju också uttrycka det som.
Ja, precis. Ett kinderägg av klockkul.
Ja, men det är ju verkligen det. Och för er alla som har varit där vet ju lite grann vad jag talar om. Och för ni som inte har varit där så är det ett fantastiskt tillfälle att träffa olika klockhus som då naturligtvis då har sina representanter med sig. Man får komma nära, man får prata med folk från Jaeger, från Audemars Piguet, Lange & Söhne och flera andra märken. Och man får titta på klockor som man kanske inte ser hos sin lokala AD. Så, av olika möjligheter.
Men visst är det så att på plats på Watch Out-eventet /mässan så kommer det vara representanter från från olika varumärken.
Yes.
Som kommer att ha sina egna montrar, visa sina egna klockor.
Precis, det här flygs in från Schweiz dessutom. Så det här är ju stor organisation och mycket arbete kring. Och precis som du säger, Denke, så kommer vi ha då respektive varumärkesrepresentant kommer finnas där. Man får prata med dem, man finns möjlighet att testa, prova olika klockor. Och kanske titta på klockor som man i normala fall inte kan träffa på hos sin lokala AD. För det här är ju en möjlighet där de olika varumärkena flyger in special editions, olika komplikationer, alltså klockor som man i normala fall kanske inte hittar hos sin återförsäljare. Så det är ett fantastiskt tillfälle. Och jag kan ju bara räkna upp lite grann märken som kommer finnas plats. Totalt är det 17 styckna. Vi har Rolex, Audemars Piguet, Lange & Söhne, Blancpain, Breguet, Breitling, Omega, Rare Jewelry, Tag Heuer, Tudor, Zenit, IC, Jaeger, Vacheron Constantin och Ulysse Nardin. Så det kommer bli en fantastisk klockfest. Helt magiskt. Jag har gjort det här några gånger. Det här är dock femte gången vi kör det här. Och varenda gång så blir jag förundrad och mäkta imponerad. Och se alla de här klockhusen samlas på ett ställe. Mm. Och se de här fantastiska klockorna som man inte ser. Och träffa de människorna bakom de olika märkena också. För det är en sak att träffa en förvisso välinformerad, duktig säljare i butik. Men träffa någon från Lange & Söhne som berättar lite grann hur de tänkte när de tog fram det nya Langet. Månfasen eller träffa representanten från Zenit som berättar om nyheter och saker som händer i de här olika klockhusen. Så det är en fantastisk möjlighet.
En riktigt fin grej med Watch Out tycker jag är att alla faktiskt är välkomna att komma dit. Att det är öppet för det publikt, det är öppet. Man kan ta ledigt från lunchen, glida in, berätta mer för det.
Precis, den 13 oktober, fredag.
Fredag den 13.
Från klockan 12 till 3 så har vi öppet hus. Och då är alla varmt välkomna.
Är det någon föranmälan?
Nej, absolut inte. Du dyker upp. Det enda du ska ta med dig, eller det du måste ha med dig, är legitimation. Men annars är det ingen föranmälan, ingenting som krävs, utan kom till oss på Grand Hotel. Det kommer finnas skyltat. Ni kommer se var ni ska gå in någonstans. Mm. Och där står vi redo att ta emot er. Och vi ser alla de här fantastiska klockorna som kommer finnas för allmän beskådan.
Kanske en riktigt cool grej också är att vi ska ju faktiskt spela in podd.
Vi kommer spela in podd på plats. Mm. Denke, vi ska prata dressur idag.
Yes, dressur.
Vad spännande.
Ja,
vad är dressur? Om du så här, din fru kommer till dig. Mm. Och så säger hon så här: Denke, Min pappa vill ha ett dressur. Vad ska han ha? Vad svarar du då?
Det är lite kul att du faktiskt tar upp det, för precis det hände i våras. Det samma med att, att min svärfar fyllde 80.
Ja.
Så jag tänkte att vi skulle införskaffa en trevlig klocka. Och så vet jag inte om det faller under kategorin dressur, men han fick i present en Sjö Sandström Royal Steel 36 mm. Jag vet inte om det är dressur. Det är en lite dressig klocka, men det är kanske inget renodlat dressur. Så att,
nej, men vi ska ju försöka utröna det, huruvida det är om det kan kategoriseras som ett dressur eller inte. Och nej, men det här är ingen exakt vetenskap. Nej. Men någonstans så är det en benämning som vi använder och som vi i butiken möter. Inte så ofta, men ändå, jag behöver
ett dressur. Om jag vänder på det, så säger jag så här, jag kommer in i butiken och så säger jag till dig: hej Fedde, jag skulle vilja köpa en klocka. Jag tänker mig någonting som är lite dressat.
Det är en ganska vanlig frågeställning som dyker upp. Och det jag får upp är ju någonting kanske med läderband, lite klassiskt, inte för mycket komplikationer, ganska enkelt. Men med å andra sidan så är det inte jag som ska ha den. Så någonstans så försöker jag ta reda på vad kunden menar med ett dressat ur. För det är ju väldigt ett vitt begrepp och så vidare. Så att,
men om vi gör så här då, vi försöker hitta någon sorts minsta gemensam nämnare, någon sorts så här utgångspunkt här på vad är ett dressur. Jag tänker ju lite grann så där på det anrika schweiziska herruret.
Just det, du undrar alla vad det är för någonting.
Ja.
Nej, men om man börjar definiera lite grann.
Får inte du en bild i huvudet när jag säger så?
Nej, det får jag.
Får du inte? Men du får jobba med klockor, då måste du ju få en bild i huvudet.
Men det anrika schweiziska herruret. Alltså,
jag får jättemycket bilder.
Ja.
Jag ser ju en liten schweizisk man, kanske i Genève, som har en klocka med läderband, ganska tunt, som man bär till sin kostym. Kanske, jag kan tänka guld, kanske. Mm. Jag kan också tänka, inte guld, men det ska vara en tung klocka, inte så stor.
Precis, och det är lite intressant där, för det finns ju ingen kategori klockor. Alltså man pratar sportklockor, dykarklockor, man pratar pilotklockor, diverse olika typer av klockor. Det finns ju ingen kategori klocka som är så förknippad kanske med tillfälle och dress, klädstil, som just ett dressur. Bara av namnet.
Men jag tänker att det finns en skala här.
Du sa ju kostym.
Ja, men,
och det är ju en sak som jag tror är starkt förknippat just med ett dressur. Det vill säga, ett dressur är någonting du införskaffar, du bär utifrån en bestämd klädstil, klädkod. Men också då vid ett bestämt tillfälle.
Mm. Du tänker alltså att det inte är en varje dag-klocka?
Nej, men jag tycker att dressur det kan det ju absolut vara naturligtvis. Men jag tror att det finns ju om man nu ska ett dykarur eller ett vad som är inte någonting som är liksom direkt korrelerat med dress eller speciellt tillfälle. Men när vi har kunder som kommer till butiken och säger att jag ska på bröllop eller jag ska bära smoking, jag behöver ett dressur.
Mm.
Så är det ju förknippat ett med klädstil, och det är också beroende naturligtvis av tillfälle, fester och så vidare.
Mm.
Det är ju en början till en definition. Det vill säga, det ska passa en viss klädkod. Och det är oftast förknippat också vid ett specifikt tillfälle och ha mer fest.
Jag tänker att det ska vara tunt karaktär. Och inte så stort. Nej. Och så kan det liksom spänna på en skala.
Från liksom, då kommer vi till karaktäristik just vad det gäller klockan.
För det behöver ju inte vara fruktansvärt dyrt. Det behöver ju inte vara liksom men Patek Philippe Ellipse tycker jag är typiskt dressur.
Ja.
Så. Men jag tycker också att om man tar den helt andra änden av skalan att en Daniel Wellington-klocka är väl ett dressur?
Fast kanske inte.
Nej, det är det inte.
Med de här lite färgglada NATO-liknande banden och så vidare. Ja, jag tror att syftet med ett dressur är ju någonstans liksom tiden.
Tycker du?
That's it.
Ja.
That's it.
Du tycker inte det ska vara komplikationer och så? För jag kan också i det där anrika schweiziska herruret så kan jag även baka in en upplevelse av att det kanske finns liksom ett fint anrikt hantverk i det. Här är någon som är en riktigt, riktigt tunn klocka som har inte bara visat tiden med exakt precision utan också har månfas.
Fast det, om man ska försöka definiera det, så tror jag att någonstans syftet är att visa tiden. Mm. Och egentligen på ett sådant sätt att du som bär klockan inte... Egentligen, men är du på en fest eller du, så ska du ju inte titta på klockan. Tiden är ju inte intressant. Då kan du ju få uppfattningen att du är på väg någonstans. Just ett dressat ur. Syftet är att visa tid, ingenting annat. Mm. Jag tycker man kan ifrågasätta en sekundvisare på en dressklocka.
Alltså, men blir då en Panerai 000, en PAM 000, en Luminor, blir det ett dressur då?
Nej, att den bara det blir det inte, för det finns ju andra attiraljer på den klockan som gör att det inte tillhör kategorin dressklockor. Mm. Ja, men om man börjar så här, dressklocka, tunn, minimalistisk, enkel, oftast i ädelmetall. Ganska behändig storlek. Alltså vi pratar inte 44 eller 42. Någonstans mellan 36-38 kanske.
Eller kanske ännu mindre.
Eller ännu mindre.
Jag kan se, men ta jag eller Kult, Reverso, är det ett dressur eller ett sportur? Vi vet ju alla historiken kring uret.
Jag skulle säga idag är det ju ett dressur. Alltså i dagens kontext och sättet som vi använder klockor på och hur våran tillvaro ser ut, så är det ju faktiskt ett fint dressat ur.
Är Rolex Datejust ett dressur?
Ja, om någon kommer till mig och säger jag vill ha ett dressur, då är inte det den första klockan jag tar fram. För någonstans så, jag menar, vi pratar om materialval, storlek och så vidare. Men sen om en annan viktig faktor är ju ledband eller länk. Och Datejusten har ju länk. Mm. Så att jag skulle inte beteckna det som ett dressur.
Kan man jobba för den här distinktionen då? Att... sportklockor är ofta lite så här unisex, passar både tjejer och killar, herrar och damer, gubbar och tanter. Typ Datejust eller liksom Submariner eller Daytona, om du pratar Rolex då, till exempel. Mm. Men det gäller ju även mängd andra märken. När man däremot börjar prata om lite mer dressade klockor, så känns det... Nu skjuter jag kraftigt från höften här.
Ja, men det du ska göra, ja. Därför du här tänker.
Men det, tack. Men det känns ju lite grann som att dressuret blir mer könsuppdelat, därför att vi börjar närma oss det som kanske kan kallas för smyckesur. Dressuren är lite mer konservativ i sin utformning. De har liksom ett mer liksom sådär...
Ja, men det är helt rätt. Jag menar, dressuret kommer ju också från en konservativ kontexthistoria. Jag menar, idag har vi smoken på oss vid bröllop. Men det är ju det också. Jag menar, dressuret har ju lite av en gammalmodig och historisk koppling.
För att ta ett konkret exempel?
Ja.
Ja. Min fru gillar klockor.
Ja, vad roligt och kul. Vad roligt att din fru
gillar klockor.
Min fru förstår inte alls.
Nej.
Nej.
Om hon bara ska ta en klocka liksom som hon tycker är schysst, då kanske hon bär en, ja, så här en Rolex GMT Master, säger vi. Bara hugger till med det. Då tänker man ju inte på så här, fall den här eller damklocka. Eller jag gör inte det, i alla fall inte hon heller, tror jag. Utan då är det mer så här, det är en schysst klocka. Men däremot, om hon tar på sig en Royal Capital från Sjö Sandström, som är en ganska dressad klocka.
Men är det en dressklocka?
Ja, men vänta då. Ja. Bear with me. Då tycker jag att det syns på något vis att det är ett herrur som hon har på sig. Är du med?
Mm, jag är med. Absolut,
det känns
absolut,
mer som att det är tydligare. Alltså att ju mer dressat det blir, desto tydligare blir könsuppdelat.
Nej, men det kanske också därför att om man tar ett dressat damur, så är det oftast väldigt så petit och nätt och lite gulligt. Så kontrasten till herruret blir då en vanlig rund klocka, trehandsklocka och så vidare. Vilket är egentligen ganska så vanlig klocka liksom. Men kontrasten gör att det blir så könsuppdelat. Är du med?
Mm. Yes.
Men ska vi gå tillbaka lite grann till hur ja, ni definierar, om vi bara liksom kan stolpa upp lite grann, vad är ett dressur, vad är inte ett dressur?
Mm.
Men ett dressur är ju, där är tiden det viktiga.
Det känns inte som att det är sjukt unikt för just dressur. Jag kan tänka mig att allting vi pratar
om. Jo, jag förstår. Men jag tror att syftet är att visa tiden, ingenting annat egentligen. Så ett dressur skulle jag då, om man
från, ja, men beskriv. Så här, ge så här, vad tycker du är dressur 1.0? Börja med liksom, vi kan börja så här, har vi vikloss på dressur 1.0?
Ja, det kan du ha.
Vad har jag för band? Har jag ett vinterkläderband eller har jag en länk?
Du har ett klassiskt alligatorband. Svart, möjligtvis brunt krocko. Och jag menar, ett dressur har ju en koppling till klädkod också. Så har du nu, om du har svarta skor och svart skärp, så skulle man kanske föredra ett svart, fint, tunt, elegant alligatorband. Och vill du matcha till dina bruna skor, så väljer du naturligtvis ett brunt läderarmband.
Mina vita pimp boots.
Då tar du ett Stingray rocka band med i vitt.
Ja. Okej, okay, men om vi går över till...
Ja, så absolut läderband ska det vara.
Ja.
Storleken, om vi pratar diameter, ja, så rör vi oss under 40, skulle jag vilja säga. Någonstans mellan 36, 38. Och det är lite praktiska skäl också. Den ska ju helst få, du ska ju få plats med under manschettknapparna, skjortan. Den ska ju inte sticka utanför. Så storleken får inte vara allt för stor. Den ska vara väldigt enkel, väldigt, väldigt minimalistisk i sitt uttryck. Helst bara tim och minutvisare. Inget datum, ingen sekundvisare. Väldigt, väldigt,
alltså,
väldigt.
Så du tycker det? Det ska inte vara
ja, men det ska ju vara det. Därför att det är ju... Ja, är du på en festlig tillställning här och du ska ha ett dressat, du ska ju inte titta på klockan hela tiden. Tiden är ju inte, du ska inte passa något möte. Du är där för att njuta och ha roligt. Så du behöver inga komplikationer. Du behöver inte sekundvisa.
Jag förstår din linje här, Fedde. Men jag är rädd för att vi kommer bli osams nu. Jag tänker att dressur, för mig så har också dressurskonceptet liksom innehåller inslag. Jag återanknyter till det anrika schweiziska herruret. Jag vill bara få dig att säga det. Kan inte du säga det en gång?
Det anrika schweiziska herruret.
Ja, för i min värld så innehåller det komplikationer. Det ska finnas någonting, för det ska finnas någon sån här, någon sorts liksom... Någon sorts är av att här är det någon som har gjort någonting, en horologi som är lite mer så här, ja.
Ja, nej, men jag förstår.
Ska glimra lite. Jag vill känna den här känslan av att det är extra tunt, ja, eller det innehåller liksom en månfas.
Men
eller
det
kanske
i
en
sig är ju inte en komplikation naturligtvis, men det är i sig en utmaning för en urmaker att tillverka en klocka som är extra thin eller flat eller... Nej, men jag förstår vad du menar. Och nej, det ska inte vara det. Det ska inte vara några komplikationer. Så fort du sätter mer liksom en kronograf eller ens månfas eller någonting, då är det inte dressur.
Du tycker så, det alltså?
Nej, jag tycker det. Jag tycker det. Det är ingenting. Om jag ska visa dressur, så tar jag fram maximal... Alltså det ska vara sekundvisare, kanske.
Vilka tre klockor tar du fram då, av det ni har i butiken till exempel?
Det jag skulle ta
så
fram...
Jag kommer in. Jag har tagit på mig min bästa konfirmationskostym. Ja, mina vita pimp boots. Nej, det har jag inte.
Ja, och du vill ha ett dressur.
Och säger så här, jag vill ha ett dressur.
Då skulle jag ta reda lite på vad du menar med dressur, för att bara här har vi svårt att...
Ja, men det kan jag.
Men om jag skulle gå på min definition av dressur, då skulle jag ta fram till exempel en Vacheron Constantin, en historik, deras historikkollektion, deras ultra fine 1955. Fantastiskt, sånt här lövtunn. Bara tim och minutvisar, läderband 36 mm. Otroligt liksom sublim och minimalistisk i sitt uttryck. En fantastisk klocka som du verkligen kan ha med din konfirmationskostym. Och skulle du sätta på dig ett par shorts och t-shirt, så skulle du vara helt malplacerad. För det är ju andra änden av dressur. Du
just
kan
den
inte ha
jag att
den
vi ska vänta liksom, lite
med. Ja, så den skulle jag ta fram. Och sen skulle jag kanske ta fram en reverso. En Jägerkult reverso. Skulle jag göra. Och för någonstans är ju just den rektangulära formen är ju också liksom någonting som mer pekar på det, mot det dressade istället för mot det sportiga naturligtvis. Och förmodligen också en Cartier, en Tank Solo och en Tank Louis. Så för övrigt 400 år i år faktiskt. Ja, de har släppt en fantastisk tank amerikan i stål. Det är den här avlånga tanken. Magisk klocka, det måste du titta på. Jättefint. Men det är de tre klockorna jag skulle ta fram och visa dig. Och sen skulle vi utifrån det naturligtvis utröna lite grann vad du egentligen är ute efter och vad du tycker om och så vidare. Men det är tre fantastiska dressklockor. Varsågod, Konstantin Historic Ultra Fin 1955. En reverso, förslagsvis inte någon duo eller någonting, utan bara med den här stålbaksidan och en cachetank. De tre klockorna ska jag ta fram.
Jag har ju en, jag har ju, nu får jag stå i skambrån. Jag har ju en dressklocka faktiskt.
Så du har
inte,
det?
Ja, men den ligger inte i min klocklåda heller. Utan jag tänker inte säga vilket märke, men det är en rektangulär klocka, tunn, batteridriven på krokoband.
Du har en Armani alltså?
Nej, det är inte en Armani. Med vit tavla, vit lite silvrig tavla och så här stålbart. Den kör jag ibland om jag behöver ha på mig en klocka som bara är liksom precis det du beskriver. Till smoking eller så. Nu har jag aldrig smoking.
Nej, men någon dag.
Jag skulle inte ens ha på mig en klocka om jag hade smoking. Men det är en annan. Men den klockan, den skulle jag liksom använda. Men den är ju på något sätt, när jag tar på mig den så blir det lite så här att jag kanske inte är, när klockan inte blir så viktig.
Då Nej, jag förstår. Tar jag den. Jag förstår. Samtidigt så, jag menar, när du ska gifta bort dina barn här om många år från nu, och du står i den där smoking, så är det liksom, det är en milstolpe, en av liksom få milstolpar i ditt liv.
Ja, precis. Det är det viktiga jag kommer att göra, gifta bort alla mina barn.
Exakt. Ja, men det är ett stort tillfälle, kan
absolut, komma absolut.
Och då, jag menar, du lägger ner säkerligen en bra peng på en fin smoking och hittar matchande skor och hela den där. Och då vill du komplettera det med en fin klocka. Så då tar man ju inte ströklockan som liksom aldrig, som liksom står lite i skamrån, som aldrig används. Utan man vill ju komplettera det med en fin klocka. Och då tänker ju de flesta dressklocka. Och då kommer man till oss och så får vi visa dem. Men då är det ju, som vi sa, då är det ju viktigt att utröna vad du menar med dressklocka. Men det är ju en sak. Sen var liksom det allmängiltiga eller i branschen vad vi menar med dressklocka. Det kan ju vara någonting annat kanske. Och någonstans är det ju du som användare av klockan som bestämmer det. Vad är en dressad klocka för dig? Och vi pratar inte om ultratunn löv. Liksom.
Nej, men då kan jag till exempel, då kan jag ta ett exempel som jag gillar, som också är på mig idag. Det är en Sjösandström Royal Capital. Det är en klocka som jag upplever som tillräckligt dressad för att den har liksom krokobandet, den har viklåset, den har den ganska tunna boetten, den har det lite mer tjusiga urverket med sitt vårserverk. Och när jag bär den, så för mig är den väldigt dressad. Men det som gör att den funkar också lite sportigt, det är att den har lite sportig design och den har 100 meters vattenskydd.
Ja, men kan man säga så här, en hybrid, om vi
låter, ja, men jag skulle vilja ha den på gummiband till exempel. Då hade det blivit
en... Funkat ändå liksom.
Ja.
Ja, men då kan man säga så att den där klockan funkar ju likväl som du har på dig din kostym eller smoking. Men också när du har på dig ett par badtofflor, shorts och en t-shirt. Så funkar den. Alltså den ser inte helt malplacerad ut. Har du en Jaeger Reverso eller en cachetank, skulle uppfattas lite extravagant om du har samtidigt på badtofflor och en handduk runt midjan.
Jag ska säga så här. Det här är väldigt viktigt att poängtera. Det mest malplacé är det du just beskrev, att jag skulle gå runt i badbyxor eller bara en handduk runt midjan. Det händer inte. Nej, men okej, jag fattar vad du menar. Det finns ju en motsägelse mellan någonting som är sportigt och dressigt. Gör det ju.
Absolut.
Så det är lite som om man ska dra en billiknelse, så är det ju svårt att göra en bil som både har extremt goda sportegenskaper samtidigt som den har extremt höga komfortegenskaper. Det är liksom, det är liksom lite svårt.
Eller bra lastutrymme.
Ja, precis. Och det är väl lite där man hamnar. Jag har haft några sådär hybridklockor. Jag tycker till exempel att Zenit El Primero, den serien är lite hybridklockor. Kronografer på krokoband.
Ja, en sportig klocka med ett väldigt klassiskt uttryck.
Ja, det kanske är. Men det kanske är så man ska säga, att det är en klassisk klocka snarare än en dressad klocka.
Lite det är ganska vitt begrepp, klassisk klocka,
ja, å andra sidan.
Men där kanske vi har en klassisk klocka, alltså man gör den distinktionen mellan dressur och klassisk klocka.
Ja.
För det är ingen skillnad.
Men ja, visst, men precis.
Klassiska sportur och Så. Men hur känner du när du ser någon som har en snygg kostym, man har lagt lite pengar på den där, man ska på ett fint tillfälle, och så har de en Casio G-Shock stor, röd. Reagerar du på det?
Ja, men jag tycker att sånt kan vara jävligt coolt. Det faktiskt. Det
är... Men rent, oavsett vem som har den, om det är medvetet, omedvetet. Alltså, du gillar den kontrasten av den här slimma
italienska kostymen. Jag gillar när folk vågar köra sin grej. Liksom.
Men tror du att de verkligen vågar göra sin grej? Ju. Eller tror inte du i 9 fall av 10 att det är ganska omedvetet, om man inte bryr sig, om man inte har någon koll?
Ja, men grejen är så här, om du tar det exemplet, så om det är en kille som i övrigt uppträder normalt, som har den här röda stora geekchocken, då kan man nästan så här dra slutsatsen att han har gjort det medvetet. Så att det är liksom
jag tror
en
de flesta
grej.
Inte har gjort
ja,
det
men medvetet. Om man inte gör det medvetet, då är man inte inne på så här, lite grann en kategori folk som så här, du vet, går vilse hemma.
Nej, det tror jag verkligen inte.
Lät det fördomsfull och hemsk?
Nej, jag vet inte om du... Alltså, jag tror, det är väl kanske jag som är fördomsfull här, men jag reagerar enormt om jag ser någon som...
Men hur ofta händer det då? Hur ofta träffar du på folk?
Och jätteofta, skojar du?
Nej, men jag ser aldrig det.
Det är bara att titta på alla nyhetsläsare på tv och alla politiker. Så, du vet, halvbra kostymer och så har de någon ful reklamklocka. Där tar man ju inte tiden på allvar. Jag tycker det är en styggelse.
Ja, det är vedervärdigt. Det borde förbjudas. Okej. Visst, alltså, det finns en gråzon däremellan. Men jag tänker på just det här med liksom en stor fläskröd Casio G-Shock till skräddarsydd kostym. Det finns ju... Då vill jag tro att man gör det för att man är en kul kille. Problemet är väl att i 9 fall av 10 så blir det ungefär samma effekt som man har en sån här lattjo slips. Att det bara liksom, man tänker nej.
Det vinner ut. Nej, ja. Men det blir fel liksom.
Ja. För att bara tratta ner det jag tycker. Jag tycker absolut, man ska köra sin grej rakt av. Och jag tänker att oftast så blir det rätt, kan det bli rätt schysst med att bryta lite kontraster och våga ta lite liksom... Det känns lite ängsligt att hålla på och matcha klockarmandet med skärpet och skorna varannan morgon.
Fast jag tror att idag, eller även om nu klockintresset har vuxit väldigt mycket under de senaste 10-15 åren så folk är mer medvetna idag, så liksom den stora majoriteten gör ingen koppling till klocka, typ av klocka och till klädstil, klädkod och festtillfälle. Man tar det man har. Mm. Och det är ju fine. Det är ju ingen värdering i det på något sätt.
Det
måste vi understryka.
Nej. Så att du så kallar det för styggelse. Det är förbjudet.
Där får man ju liksom gå utifrån liksom ekonomiska förutsättningar och intresse och så vidare. Och det är fine. Så det är verkligen inte så jag menar. Men om man vänder på det. Jag hade en kund som köpte för en tid sedan en Reverso. En Jägerle Coolt Reverso, och han var nyligen på en trevlig tillställning. Och efteråt så kom han och berättade, Federico, vet du hur många som kom fram till mig och sa, shit vad det där var snyggt. Alltså han blev, just därför att det var så klassiskt. Mm. Han hade den här smokingen och så hade han sin Reverso. Och så sprang de omkring massa med folk där med diverse klockor. Allt ifrån, liksom, jag pratade om exklusiva klockor, men kanske fel typ av klocka. Mm. Och han stack ut i mängden, för att han bar en klocka som passade tillfället. Mm. Och det var så påtagligt när han kom in. Vet du hur många som kom fram till mig och sa, det där var ju fantastiskt fint. Mm. Så någonstans det här klassiska, och jag säger inte konservativt, men det här klassiska, tidlösa, där du ändå är medveten om vad du har och du har en stolthet och glädje i det, är ju väldigt roligt. Jag menar, om man önskar definiera en dressklocka och hur du använder, vilka tillfällen, så är det liksom till en viss klädkod och till en festlig tillställning. Sen kan det vara så här, jag vill ha en lite tunnare, enklare, mer klassisk klocka, för att jag... På kontoret så vill jag inte att det ska sticka ut, och jag vill ha den under skjortärmen och jag gillar inte länk, jag tycker att den är för tung och så vidare. Mm. Men då pratar vi inte dressklocka.
Men funkar dressur med annat då? Kan jag sporta dressur till min vita Sergio Tacchini overall?
Nej, det tycker jag inte.
Det tycker jag inte.
Nej, det tycker jag inte.
Nu tänker jag så här, för den har vi tjafsat lite om det här. Mm. Och tjafset kommer ju fortgå. Det vill jag ju med kraft understryka. Men om vi trattar ner det här lite grann. Då, så där. Om det är så att jag mot förmodan är förtjust i dressade klockor. Vilka är det för klockor och modeller jag ska hålla ögonen på? För att det finns ju trots allt så här... Om vi går upp, vi håller oss till den här strikta...
tolkningen, strikta definitionen tolkning. Av dresser. Ja, tunt, precis. Läderband, yes. Relativt yes. Behändig diameter.
Ja. Men om vi håller oss till den strikta definitionen av ett herrur. Det anrika schweiziska herruret. Vad ska jag hålla ögonen öppen på? Eller hålla ögonen på?
Cartier tycker jag är jättefin. Deras tank solo. Så här, väldigt klassisk, tunn, fin. Inga komplikationer. Till en bra peng också. För det är självklart om man nu ska köpa en klocka till att använda ett antal liksom, relativt få tillfällen så kanske man inte vill lägga hela sin klockbudget.
Vad ligger listpriset på den? Alltså,
23-24 i stål. Okay. Så finns det olika varianter. Det tycker jag är lite spännande. Sen kommer nya tank amerikan i stål som är liksom en avlång rektangulär tank. Jättefin. Vill man ha någonting i ädelmetall skulle jag titta på Louis. Så Cartier är ju sånt klassiskt fint liksom. En reverso är ju aldrig fel. Ikonisk klocka. Möjligheten också att göra en fin gravyr, sitt familjevapen om man nu har ett sånt på baksidan. Tydliga, så där finns det ju lite olika storlekar man kan laborera med om man nu vill, liksom, också vill använda den kanske på kontoret om man vill ha en inte allt för liten. Sen har du, jag menar, du självklart Vacheron Constantin, du har ju deras patrimony, väldigt simplistiska liksom, uttryck, väldigt enkla, fina Langmuir, Saxonia ultratunn. Du har Julio Demars och Audemars Piguet har ju också fantastiskt fina. Så det är väl märken som har ganska mycket att erbjuda den kategorin och typ av klockor. Och där kan man ju också då hitta de här hybriderna, alltså lite större, lite mer maskulina kanske, men ändå väldigt, väldigt klassiska. Så det är spännande klockor.
Rolex Cellini kanske?
Absolut, jättebra. Rolex Cellini är ju fantastisk, är fin. Deras Time är jättefin, bara enkel.
Men hur, men, säger så här, hur hett är det med dressade klockor då, egentligen? Alltså, jag kan ju se utifrån en sorts samlarperspektiv så kan jag tänka att det, dressade klockor känns väldigt hett sett till vintage. Jag vet väldigt många som samlar på, liksom, kör lite mer dressade ur vinterklockor. Och vinterklockor blir ju ofta lite mer dressade därför att...
De är lite mindre, ja, precis, läderband. Precis.
Men det är lite synd, för att jag tycker oftast man... Om man till exempel är inne på klocksnack, så då är det ju liksom en parad av sportklockor i alla dess former och färger.
Storlekar.
Men det är inte så ofta som det dyker upp mer traditionella dresser. Vi har väl några sådär som är heta på just det.
Nej, men det är en liten alltså jämförelse med dykarur eller sportur generellt eller liksom klassiska everyday till alla tillfällen klockor, så är det en ganska liten kategori människor som efterfrågar dem, men de växer, och jag tror utifrån att man kanske vill ha komplement till det man redan har, det vill säga man har 3 sportklockor varav 2 kronografer, och så vill man, ska man gå på det här bröllopet och så bara tänker man, vilken klocka ska jag ha? Ingen av de här passar riktigt. Och så börjar man luska lite grann och ta reda på och kanske kolla lite sådär och kollegor, kompisar, och så ser man någon som har någon, och så kan man tycka att det är väldigt vacker, och det är oftast när man ser en klocka i sitt sammanhang. Det vill säga, du har en schysst kostym och du har skor och så har du en ganska dressur, och så kan du tycka det är väldigt snyggt, alltså alltihop och hela paketet. Och så kommer man in till oss på Nymans ur och så säger man, jag vill ha en lite mer klassisk klocka, kanske man börjar och inte uttrycker det dressur, och så börjar vi där, så den kategorin växer, vi gör den absolut. Och tittar man på tillverkarna, så det är ju ingen som säger, nej men vi kör inga dressur, vi kör bara sport, utan det finns ju, jag menar Rolex Cellini är sånt utmärkt exempel, men Oyster består väl liksom 95% av de totala försäljningar av Rolex och 5% Cellini.
Men så är det ju. Det är en väl...
Så den behövs?
Ja, men en väl producerad klocka i sitt rätta sammanhang är ju grymt.
Ja.
Typ en dörrvakt med Breitling.
Ja, precis.
Faktiskt. Det, det har ju sin charm liksom. Eller en
dyr... Nej, helt rätt.
Ja.
Jag skulle inte gå in på en lokal som där inte dörrvakten har en Breitling.
Vi har
eminenta Henrik.
Yes.
På plats.
Fråga urmakaren. Så vi lämnar väl över till Henrik. Och frågorna. Vi kan prata lite om Etaverk och Swatch Group. Som jag har förstått det så har Swatch Group börjat strypa tillgången på Etaverk till oberoende eller icke-Swatch Group producenter av klockor. Hur liksom har det påverkat din bransch, alltså det rena urmakeriet? Har ni svårt att få reserv? Skulle det vara
Nej,
svårt för
det
mig
har vi inte just eftersom vi är certifierade och auktoriserade av varumärken som använder Etaverk. Så vi beställer ju ifrån de varumärkena och de har fortfarande tillgång på delar och till viss del även av urverk. Men det har ju blivit svårare att få tag på ETA-delar mot hur det har varit tidigare. Absolut.
Men jag tänker om jag skulle lämna in en klocka som inte är till Swatch Group men som har ett ETA-verk. Kanske en 20 år gammal Glycin till exempel. Glycin har jag inte sagt på jättelänge. Så jag säger det.
Det är ju fortfarande samma urverk och samma delar, vilket innebär att svaret blir ja.
Du mejlar inte Swatch Group och skriver så jag har en icke-Swatch Group-klocka här. Utan du bara svarar, okej, okay, lite stealth.
Ja, alltså delarna är ju de samma.
Ja. Vilka urverk har ersatt detta urverk?
Celita är ju en uppstickare som har kommit och börjat leverera.
Precis.
Mycket till Tag Heuer
och vad Celita egentligen är, ETAs patent har ju gått ut på urverken så att de är i stora drag helt identiska med ETAs klassiska 2824, 2892, 7750. Men de heter då SV200, SV300, SV500 istället. Det finns skillnader på dem, vilket gör att alla delar är inte kompatibla med varandra. Vissa är det, många är det inte. Men grundkonstruktionen är densamma.
Sopra, det är väl en annan sån tillverkare också, va?
Just det. Ja. Jag föredrar Celita.
Varför?
Av vad jag har hunnit se av Soprod-verken så tycker jag att Celita har ju den schweiziska traditionen kvar eftersom de baseras ju på de ursprungliga klassiska schweiziska ETA-verken. Medan Soprod går mer mot de asiatiska verken. Seiko liknande konstruktioner, vilket inte på något sätt är fel. Däremot så det är ett helt annat tänk bakom hur man har byggt upp klockorna och för mig så är de schweiziska urverken att föredra.
Mm.
Ja, Henrik, vi har fått en fråga här av en lyssnare som undrar. Han har en Datejust från 70-talet och det är plexiglas på den. Han vill byta till safirglas. Går det?
Ja, svaret är både ja och nej egentligen. Alltså, boettkonstruktionerna, de ser annorlunda ut. Så bara rakt av så passar det inte. Jag har sett exempel där man har bytt en plexireferens till ett safirglas. Men det är inget som en auktoriserad verkstad gör.
Kan det inte vara så att om det är nu klockan har ett plexiglas och så sätter du rent så tekniskt sett så kan du fästa ett safirglas där. Men blir den tät då?
Nej, det är ingenting som jag skulle våga garantera.
Och det är väl det kanske som är...
Henrik, när vi pratar service så ibland så hör man uttrycket täthetsservice. Ja. Vad ingår i en sån? Och varför... Så här, vad ingår i en täthetsservice? Varför ska man täthetsserva och hur ofta bör man täthetsserva?
Om jag börjar bakifrån så ungefär vartannat år ska man utföra en täthetsservice. Så att... Om man ser det, att man har ett serviceintervall på ungefär vart femte år så en gång emellan kan man väl säga att det behöver utföras. Och det är egentligen just vad det låter som. Alla de tätande delarna på klockan byts ut. Det utförs också en klinisk rengöring av boett och länk, vilket ju då minskar slitaget av den smuts som har hamnat i länken och så vidare eftersom den tas bort i samband med det här. Det utförs först ett ultraljudsbad och sen så blåser man rent med högtrycksånga om man nu ska gå igenom vad som utförs så att säga. Så skillnaden mellan en service och en täthetsservice är att man inte rör urverket vid det här tillfället utan det läggs i ett fondeturfat och ligger där och vilar under tiden som de exteriöra delarna tas om hand.
Henrik, låt oss prata mer om glas. Vilka är de funktionsmässiga skillnaderna egentligen på plexiglas, safirglas respektive mineralglas? Sen finns det väl andra varianter också, så här Seikovna som heter Hardlex.
Hardlex, ja, men det är egentligen ett härdat mineralglas. Jag skulle kategorisera in det som ett mineralglas helt enkelt, för det är vad det egentligen är. Det största skillnaden på dem är ju reptåligheten egentligen. Det safir då är hårdast, mineralglas tål repor något bättre än hessalit eller plexiglas då. Men annars funktionsmässigt så både safir och mineralglas behöver en glaspackning för att täta mot klockans boett, medan plexiglaset då är den tätande delen i sig själv också, så att det blir en konstruktionsskillnad på klockor beroende på om de har plexiglas eller mineral eller safir.
Henrik, vem anser du vara den främsta urmakaren genom tiderna?
Jag skulle nog säga Christian Huygens, en holländare som är uppfinnaren både till pendeln och spiralen. Alltså egentligen de två individuellt viktigaste uppfinningarna för att reglera tidmätning, och vi använder dem fortfarande idag. Och han levde då på, ja, från fram till 1600-talets slut.
Så egentligen den mekaniska klockans uppfinnare?
Ja, indirekt blir det ju så. Jag menar, det löpverk och så vidare. Alltså, kraftöverföringen, den fanns ju innan. Men han skapade nya sätt att reglera tid helt enkelt på ett alldeles fantastiskt sätt.
Jag trodde du skulle säga Abraham Louis Breguet.
Ja, men han var 200 år senare och det samma sak.
Vem skulle du säga?
Nej, men Abraham Louis Breguet är ju en jag menar, patenterade tourbillonen 1801. Liksom, mycket av liksom, komplikationernas liksom, anfader och så. Men det finns en engelsman som heter John Harrison. Som byggde precis på 1800-talet som vann det här longitudpriset. Så vi kanske kan prata om det mot historieavsnitt sen. Det är ganska spännande faktiskt. Ja. Men han konstruerade första marina kronometer, vilket gjorde det möjligt för att kunna navigera, bestämma longituden och däremot kunna navigera. Och det är väl en av anledningarna till att England blev en sån stor sjöfararnation. Och kunde bygga The Great Britain Empire. Så att jag skulle säga John Harrison.
Nej, jag har faktiskt ingen favoritromakare eller favoritkonstruktör. Jag kan bli imponerad av vissa så här varumärkens grundare och så. Jag kan tycka till exempel att Eugen Meillan är rätt cool som grundare i Glycin. Av massa olika skäl. Men jag vet inte riktigt om han har blivit satt några så här direkta djupa spår i den horologiska historien, mer än att han körde ner sina små damklockor i häst och vagn från fabriken till den lokala marknaden. Men han gjorde vissa saker. Han patenterade, eller försökte patentera ett automatiskt dörrverk innan Rolex hade gjort det, till exempel, som byggde på lite annan konstruktion. Det är lite fräckt, jag tycker.
Tack Henrik för de fantastiska svaren här. Alltid lika roligt att ha dig här.
Det är ganska schysst faktiskt att ha en riktig urmakare som kan styra upp dig ibland.
Finns det exempel på där du tycker, när du ser så här, men den där klockan i, alltså inte utifrån tycke och smak, utan mer utifrån kontext och sammanhang, där det här är fel?
Ja, men det tycker jag, absolut. Jag tycker ju att, nej men så här, klocka till frack, nej.
Nej.
Skulle jag liksom läxa upp och slänga ut någon som hade den? Nej, skulle jag inte.
Vi berättar det, jag var på ett bröllop i sommar.
Ja.
Och där var det smoking. Alla hade sportklockor av diverse märken på sig. Förvånansvärt många Rolex faktiskt.
Mm.
Jag tror att det är vi som lever i den här subkulturen som reagerar och tänker.
Mm.
Men de flesta gör ju inte det. Men det såg fel ut. Jag själv valde att inte ha klocka, för jag hade glömt min dressklocka hemma. Så jag valde att inte ha en klocka. Och jag uppmärksammade och tyckte att det såg konstigt ut med stor sportklocka, stålänk till.
Kan man ta det så långt som att säga att din kväll var förstörd?
Inte riktigt.
Men det var ett irritationsmoment.
Som... Ja, det var någonting som jag uppmärksammade. Nu självklart, nu lever jag och äter det här, så att det är ju liksom
Men jag kan tänka så här, för att återknyta till din fråga. Om jag, vid de tillfällen där jag bär kostym i arbetet, så har jag ytterst sällan på mig dressade klockor. Jag har nästan, jag gillar att klocka med NATO-band när jag har på mig kostym.
Då men just när du har på dig kostym eller generellt?
Nej, när jag har på mig kostym.
Varför då?
Därför att det känns som att det blir för så här pimpinett, tycker jag. När jag har, om jag liksom...
Om du ska ha ett läderband, klassiskt tunn...
Ja, precis. Precis. Till exempel så har jag börjat köra konsekvent min Radeau Captain Cook när jag har på mig kostym på NATO-band.
Det är jättefin.
Ja, och det funkar kanonbra, för den är ganska liten. Så att den liksom, och så inbillar jag mig, här är ju min, vet jag, min vad man själv liksom lite sådär fåfängt upplever, eller tror att folk upplever, att jag, det ser lite sådär schysst genomtänkt ut, lite busigt, att jag har...
Ja, det är en klocka vi pratade om tidigare, och det är en fantastiskt fin klocka, och gratulerar till den. Den är en bra köp, måste jag säga. Jättefin. Och den har ju väldigt mycket klassiska uttryck. Ja. Alltså reissue, alltså, sådär, har storleksmässigt så. Men det är ju ingen dressklocka, liksom. Den är ju mer... Den passar det sammanhanget, och den ger också lite, ja, men det är lite som grädde på moset.
Precis.
Så det sticker ut. Är det okej av James Bond att bära en sport Rolex till en smoking?
Ja, det tycker jag. Vad tycker du?
Om man är James Bond, ja. Inte annars.
Ja, men det är ju så. Det är ju fiction. Herregud. Det där är ju typiskt. Folk, den här bilden av James Bond i sin smokingjacka på den här liksom karibiska nattklubben, bärande med alldeles för tajt eller för tunt NATO-band. Den är ju så inarbetad så att folk tror att det är på riktigt.
Men är det därför folk bär sina Rolex till smoking på bröllop?
För att de vill vara James Bond?
Ja. För att om det är så, att jag man har tagit det som en role model och tänker att, precis, då kan vi väl här och nu säga att det inte är okej. Okay. Men kan vi fastslå det, att så länge du inte är spion och jobbar för någon underrättelsetjänst, så är det inte okej att ha en Rolex med sig smoking.
Men du sätter ju väldigt många lyssnare nu i en extremt knepig situation.
Nej, inte annat om de får komma till Nymans Sub och köpa en dressklocka. Lösningar finns. Denke.
Ja.
Nu vill vi ha en lista.
Ja, okej.
Okay. Listor är viktigt.
Listor är jätteviktigt. Topp för alla nördar.
Tre dressklockor. Och då menar vi dressklocka utifrån liksom den allmängiltiga definitionen som vi har någonstans har fastställt här. Det vill säga tunn, tvåhand, minuttimme, ädelmetall, stål går bra också. Inte några komplikationer.
Man kan sammanfatta det med...
Det anrika svetiska herruret.
Ja, men precis. Kul att du använder den termen. En klocka som jag själv tycker är en dressklocka, som jag använder som dressad klocka, det är ju Sjö Sandström Royal Capital. Den uppfyller vissa av kriterierna, gör den, tycker jag, för att vara ett dressur. Men den har en liten touch av sportighet som kanske sabbar den. Men det, jag sätter faktiskt upp den, för det tycker jag är en ganska vettig hybridklocka. Sen så skulle jag nog säga, sen fastnar jag lite grann i det här. Okej, Patek Philippe Ellipse tycker jag är en typisk.
Men den uppfyller ju den klassiska definitionen.
Den uppfyller precis allting för att kunna vara det anrika schweiziska herruret. Och på tredje plats så är jag nog inne lite på Lange Saxonia faktiskt. Den är
också en väldigt...
Den uppfyller den.
Men det var ju bra.
Ja,
två bra och en... En
fuska på en och sen
fuska på en. Precis. Ja. Men kan man sammanfatta det här återigen då att det finns, dressklockan finns, och den uppfyller vissa krav här som vi nu har pratat om, och det som sticker ut utöver de här kravspecifikationerna som vi har ställt är då det klassiska uret. Och där finns det en vidare definition utifrån. Liksom.
Ja, verkligen. Ja, men så tycker jag. Det känns rimligt. Vi kan enas om det.
Det enas vi om.
Ja,
absolut.
Det tycker vi gör.
Bra.
Fedde, vi gillade ju förra avsnittet när Stig var här.
Stig.
Ja, absolut. Det var mäktigt. Det var riktigt
kul
mäktigt.
Att ha en...
Men det kanske viktigaste från det avsnittet som vi kanske ska ta med oss och följa upp lite grann nu. Det är vårt, i vanlig ordning, märkliga projekt, kan vi kalla det för.
Precis.
The Dirty Dozen.
Och skapande av den samlingen här.
Ja, hur har det gått för dig?
Det har gått ganska bra.
Mm.
Hur har det gått för dig?
Betydligt sämre. Jag fastnar i en sak hela tiden. Jag hittar en klocka.
Ha?
Tänker så här, bra början, jag köper den. Ah. Och sen får jag så här second thoughts och så börjar jag, det är lite perfekt nog.
Fast ska man börja den samlingen så får man inte ha,
men
den.
Jag är helt paj, känner jag. Jag, du vet, det måste vara så perfekt så att jag får liksom inte till det. Jag vågar aldrig trycka på köp. För en del av mig tänker jag, men det är bara skjuta från höften och köra. Så får man väl liksom så här räkna med att man kanske gör något fel köp eller så. Så att jag har lite svårt där. Så. Perfektionisten
är med. Hur går vi vidare här då?
Ja, vi kör på. Jag får helt enkelt skärpa mig.
Okej, okay. Ja. Då gör vi en avstämning vid nästa.
Det tycker jag absolut. Ja. Absolut. Då återstår väl inte så mycket mer för oss än att säga tack för idag. Och återigen uppmana alla som vill att faktiskt komma till vårt shout på Grand Hotel den 13 oktober.
Mellan 12 och 15.
Yes, ingen föranmälan.
Ingen föranmälan, ta med legitimation, det är det enda du behöver. Och så kommer de med ett glott humör. Ta med kompisar, släkt, vänner. Någon du träffar på gatan, kom dit. Det finns en fantastisk möjlighet att titta på fantastiska klockor.
Och vill man ha lite mer info om vårt shout så kan man också titta på vårtshout.se. Och därmed så är det väl lika bra att vi tackar för idag. Jag vill också påannonsera de kommande avsnitten inför hösten. Förresten, innan vi säger hej då till alla. Nästa avsnitt kommer vi sända från vårt shout. Eller spela in på vårt shout.
Det är otroligt spännande. Vi kommer att ha intervjuer med olika klockrepresentanter. Och vi ska försöka ställa lite kluriga frågor. Och få lite svar om nyheter och planer och vad som händer. Och vilka klockor som finns på plats.
Då kommer också få höra mig för att prata engelska. Och kanske tyska och franska.
Och italienska.
Yep, it's gonna be a blast.
Ja, fantastiskt. Sen har vi ju också ett spännande avsnitt här framöver. Vi kommer dedikera ett helt avsnitt till Omega. Och vi kommer ha Claes Nilsson från Omega på plats. Har ni luriga frågor? Någonting så går det jättebra att mejla in dem. Så ställer vi dem åt er. Och då ska ni mejla till...
Det enklaste är egentligen att mejla så här. Har man synpunkter eller frågor eller vad som helst som rör podden så kan man mejla till denke@klocksnack.se. Jag tycker det ska bli superkul att Claes kommer hit. Claes är supertrevlig.
Han är jättetrevlig.
Och framförallt otroligt kunnig.
Jobbat väldigt, väldigt länge med Omega.
Men vi släpper er här. Säger tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Tack ni. Fedde.
Tack Denke.
Alltid lika trevligt.
Verkligen.
Suit up.
Då ses vi på vårt shout.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej.